Vi firar högmässa första söndagen i fastan med temat prövningens stund. Vänder gärna till varandra i bänkarna och hälsa varandra välkomna hit till kyrkan idag. Så hälsar jag er välkomna, ni som följer våra sändningar på olika sätt, och berättar att psalmerna idag är 401, 568, 394 och sist 51, vers 3. Kollekten idag, den tillfaller Helsjöns folkhögskola. Och under mars månad nu så går insamlingen vid ljusbäraren till församlingens barn- och ungdomsarbete. Under nattvardsgången sen så finns det möjlighet till personlig förbön om du skulle vilja ta den möjligheten. Man går ut på kyrktorget och så vänster och vänster så finns det ett rum där det numera också står förbön på väggen utanför, så hittar man lätt. Det är också kyrkkaffe i Pauligården sedan. Varmt välkommen att vara med också där. Jag ska återkomma lite till det alldeles strax. I eftermiddag klockan 16 så är det avtackningsgudstjänst för kyrkoherde Martin Lind som går i pension. Den blir i Örgryte nya kyrka klockan 16 alltså, och därefter samkväm i Örgryte församlingshem. Det är ingen anmälan dit, så att det är bara att dyka upp för den som vill vara med om detta. Vi har vår egen lilla festlighet här i kyrkan idag därför att vår vän Hilding Egeståhl fyller 80 år idag. Och för en tid sedan så frågade han mig om han med anledning av att han fyller 80 just denna söndag kunde få celebrera mässan här i St. Pauli. Det tyckte jag var ett utmärkt sätt att fira sin 80-årsdag. Tyvärr har jag konstaterat att jag själv inte fyller 80 på en söndag, om jag ens lever så långt. Men Hilding har levt så långt, vilket vi är tacksamma för. Och idag så får han då celebrera mässan här med oss. Och kommer också att ha ordnat tårta, tror jag, till kyrkkaffet sen. Så det blir lite extra på det sättet. Han har också fått välja ingångssalmen, så skäll inte på mig. Men jag tycker väldigt mycket om den här salmen själv, 401. Så vi sjunger den som inledningssalm till vår gudstjänst idag och tänker på Hilding, 80 år. Låt oss be. Herre, tack för att vi får samlas till gudstjänst den här stunden. Tack för att du vill komma och möta oss i ditt ord i det heliga sakramentet. Vi ber att du ska komma med din ande, göra våra sinnen och våra hjärtan öppna för det som du vill ge oss. Och att du ska lösa våra tungor så att vi får sjunga ditt lov tillsammans. I Jesu namn. Amen.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, finner en beredd boning i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Eller med de äldre orden, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. I dagens epistel möter vi aposteln Jakob. Han talar, och därmed också Herren själv, om prövning och frestelse. Gud frestar ingen, det är helt klart. Saliga den som håller ut då han prövas. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Det är så Jakob uttrycker saken. Det är det onda som frestar. Det egna begäret lockar och snärjer. Och sen följer steg två. Och det är när begäret har växt till sig så att det blir fråga om synd. Vi talar ibland om nådens ordning, kallelsen, upplysningen, helgelsen. Och den är förstås god och bra. Men det finns också en onådens ordning. Frestelse, begär, synd och andlig död. Och det är klart, den ordningen är självfallet ond. Att träna sitt sinne, att med andens hjälp se det egna andliga läget, det är viktigt. I kyrkan talar vi om synden, inte bara det att vi är emot den, utan vi visar också på vägar ut ur den. Och det är vägar som är livsnödvändiga. Därför vill vi inte uppsöka synden och leka med den. Synden är alltså ingen reklamgrej som man ibland kan möta. Utan istället så är den ett sabotage mot det goda och viktiga förhållandet vi ska få leva i tillsammans med Gud. Och det livet vill och får vi leva med Herren. När blir då frestelsen en prövning, om de nu inte är identiska? Ja, frestelsen blir ju en prövning när jag i mitt andliga liv tvingas att ta itu med den. När jag iakttar den, beräknar dess styrka, sätter in en motattack och bekämpar den. Det är ju nästan militärt språkbruk. Men vi kristna är också kallade att kämpa. Att kämpa för tron. Det är inte detsamma som trosprövningar. De får vi ju alltid. Men här är det något annat. Tack och lov så får vi möta Gud i Kristus. Och han bekämpar både synd och ondska som väl är. Och som sen förlåter och försonar. Det är inte din och min bekännelse som ger frälsningen, utan det är Jesu död och hans uppståndelse. Och där är vi på väg nu, tack och lov. Som min ingångssalmen uttryckte det, o Jesus, din förtjänst det är att kyrkan ej går under, att vi får hämta styrka här för strid och mörka stunder. Trots all vår stora synd och brist har du, o Herre Jesus Krist, ej tagit ifrån oss ljuset, ej reglat fadershuset. Det är det som på riktigt uppenbarar sig i vår beredelse. Och det är där vi bekänner vår synd och tar emot förlåtelsen från Kristus själv. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Fred på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Låt oss lyssna till Herrens ord, först genom Gamla testamentet.
Och innan vi lyssnar till Guds ord så vill jag bara ta hjälp. Det är lite... svårt att komma förbi med två bilar står felparkerade, eller i alla fall en av dem. Om det är en Mercedes TNN 930, om någon finns här som kan bara köra fram den lite, så blir det fri passage på, även på den södra sidan här. Alternativet så är det en Renault HEA 863. Om någon av dem i alla fall vill flytta sin bil lite, så kommer vi att få fri passage för räddningstjänst och färdtjänst och så vidare. Tack!
Den gammaltestamentliga läsningen är ifrån Första Mosebok kapitel 4. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain: "Varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den." Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Epistel.
Dagens episteltext är hämtad ur Jakobsbrevets första kapitel. Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Sankt Matteus. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet.
Fader, vi tackar dig för att du har gjort oss alla till dina barn genom att Jesus gav sitt liv för världen. Nu ber vi för barnen här. Vi tackar dig för dem och vi ber att du ska välsigna deras samlingar nu. Vi ber också för oss andra att du ska komma och möta oss genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Läser man evangeliet idag på grundspråket så blir det tydligt att Petrus använder en extra stark negation när han säger det där: något sådant ska aldrig hända dig. Att Jesus måste bege sig till Jerusalem, lida mycket och bli dödad och sen uppväckt på tredje dagen, det finns inte på kartan. Kartan är dessutom inlåst i ett kassaskåp som ligger på havets botten. Det är helt otänkbart. Det stämmer inte med Petrus bild av Messias, av himmelrikets smorde kung. Och han har nyss bekänt att Jesus är den kungen. Om vi tar ett steg tillbaka från det här korta och kärva samtalet idag och tittar på helheten, så ser vi att det här sägs i skarven mellan två huvuddelar i Matteus evangeliet. Efter 3,5 kapitel inledning om Jesu födelse och dop och prövning i öknen, så börjar Matteus del 1 med orden: från den tiden började Jesus förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Och det fortsätter med att Jesus kallar lärjungar, han undervisar, han gör under och tecken, och så rör sig allt fram mot en höjdpunkt när han kommer med lärjungarna till Caesarea Filippi. Och så frågar han: har ni förstått nu vem jag är? Och Petrus svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Alltså, de har förstått att Jesus inte bara förkunnar om himmelriket, utan himmelriket är nära på grund av honom. Han är konung i det riket. Då säger Jesus till Petrus: vilken klippa du är. Det där har ingen människa uppenbarat för dig utan min fader. Sen borde ju Jesus vända sig till lärjungarna och säga: gå nu ut i världen och berätta för alla att jag är Messias. Men det blir precis tvärtom. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. För de har fortfarande bara gått del 1 av den här kursen som Jesus har kallat dem in i. De har förstått att Jesus är Messias, men de har fortfarande inte förstått vem Messias är. De behöver lära sig det. Och så börjar del 2. Inte från den tiden började Jesus förkunna, utan från den tiden började Jesus förklara, som vi hörde förut. Och sen kommer ju så småningom i slutet av del 2 det där som vi hade väntat oss: gå ut och göra alla folk till lärjungar. Då befaller Jesus det som han förbjöd förut. För då har Messias fullbordat sitt uppdrag och han har undervisat sina lärjungar så att de till sist har förstått vad det är för ett uppdrag Messias har kommit för att fullborda. Att Jesus faktiskt måste göra det där som var så obegripligt. Att Gud hade bestämt sig för att frälsa sin värld på precis det sättet. Jesus måste göra detta på grund av den hopplösa situation som vi människor har försatt oss själva i, och på grund av den otroliga kärlek som Gud ändå har till oss. När Jesus har fullbordat det och när apostlarna har förstått det, han har förklarat det för dem, då kan de också förklara det för oss. Jo, det är faktiskt så att Messias måste gå till Jerusalem. För redan innan israeliterna drog in i det utlovade landet så fick de veta att när ni kommer dit så ska Herren Gud själv utse en plats där hans namn ska bo, som ska vara en hemvist för hans namn. Och dit ska ni föra era offer av olika slag. Dit och ingen annanstans. En plats för offren, inte många. Och den där utvalda platsen är just Jerusalem. Och Messias har kommit för att frambära sig själv som ett försoningsoffer för våra synder. Så han måste gå till Jerusalem och ingen annanstans. Messias måste lida för att kunna bli vår frälsare. Lida i vårt ställe, pinad för våra brott, sargad för våra synder, tuktad för att vi skulle helas. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Då gav han oss samtidigt också ett exempel att följa. För Jesu lärjungar kommer också att få lida i den här världen. Därför att här finns det krafter och makter som inte står ut med Jesus och inte med hans lärjungar heller. Och då skriver Petrus i sitt första brev: Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Alltså, Jesus fortsatte att älska trots allt hat som sköljde över honom. Där får vi följa honom, ha honom som förebild. Och som en hjälp i det lidande som vi måste möta. I Hebreerbrevet står det: eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Och vi fortsätter i Hebreerbrevet: Messias måste dö för att genom sin död göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv, som det står där. Alltså, på korset försonade Gud allt med sig själv. Allt på jorden och allt i himlen. Han dödade fiendskapen och stiftade fred. Han drog ett streck över vårt skuldebrev. I Hebreerbrevet så beskrivs Jesus som vår överste präst. En överste präst tillsätts för att bära fram offergåvor, och därför måste också vår ha något att bära fram, står det. De jordiska översteprästerna, de gick in i helgedomen med blod av bockar och kalvar. Vår himmelske överstepräst gick in där med sitt eget dyrbara blod. Så måste det vara. Och så måste Messias uppväckas. Paulus skriver i Romarbrevet att han blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså, det Jesus har gjort handlar inte bara om att ta bort syndens skuld och makt från oss, utan också om att ge oss någonting helt nytt. Livet med Gud, livet i Guds ande, det eviga livet i denna gemenskap. Jesus måste uppstå, för han måste kunna få komma idag levande och möta dig och mig här. Och ge oss del av sin seger. Ge oss det här nya livet så att vi kan leva det tillsammans med honom. Om Kristus inte har uppstått, skriver Paulus i första Korintherbrevet, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då hade vi fortfarande varit lika förlorade som förut. Messias måste uppväckas. Och de här måstena då, de börjar Jesus förklara för sina lärjungar den där gången som vi har läst om idag. De fattade ingenting, det framgår i evangelierna. Det här som vi känner igen som grunden för de goda nyheterna, det var fortfarande bara totalt obegripliga nyheter för dem. Fadern hade uppenbarat för dem att Jesus är Messias. Men de behövde fortfarande bli befriade från en hel del olika människotankar om vem Messias är. Och få Guds frälsningsplan uppenbarad. Och det vill Satan förstås sätta stopp för. För han unnar inte en enda människa att bli frälst. Och han unnar inte Gud att få samla sina vilsna barn omkring sig så som han vill. Och därför vill han hindra både att Jesus ska göra detta som han måste göra och att hans lärjungar ska förstå vad det är han gör. Så han sätter in direkt här i början av Matteus evangeliet del 2 en stöt som ska kunna lösa båda de problemen förhoppningsvis. Det blir så för Petrus här, och precis så kan det ju bli för oss också ibland. En prövning när Guds vilja är obegriplig för oss. Och vi frestas att tänka att vi förstår nog ändå de här sakerna lite bättre än han. Vi får komma ihåg i sådana prövningsstunder att det som är kännetecknet på en lärjunge, det är inte att man direkt förstår allting som Jesus säger, utan att man följer efter honom. Det glömmer Petrus här. Han tänker människotankar och så lämnar han sin plats bakom Jesus och försöker få honom att tänka människotankar också. Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Och det är klart att det blir en prövning för Jesus. Han ställs inför det här valet mellan den lätta vägen och den rätta vägen. Tänk så skönt det hade varit för Jesus här att få säga: nej, du har nog rätt, Petrus. Det här med Jerusalem och lidande och sånt, det låter konstigt. Och så får gå tillbaka till de andra och säga, se, vi går inte upp till Jerusalem trots allt. Vi stannar kvar här och går på vattnet och gör brödundrar och helar och undervisar och sånt. Bra va? Men han, till skillnad från Petrus, förstår vad det är som pågår. Han genomskådar den här attacken som de två har blivit utsatta för. Han förstår vem som ligger bakom. Och Petrus, som han nyss kallade klippa, säger han nu till: du är en stötesten för mig. Det är det som översätts: du vill få mig på fall i vår bibel. Håll dig på din plats, Satan. Och det blev ju räddningen för både Petrus och oss, att Jesus inte lyssnade på sin lärjunges vettiga människotankar den där gången, utan höll fast vid Guds vägar som är högt över våra vägar och vid Guds planer som är högt över våra planer. Alltså, Jesus låter kanske inte särskilt kärleksfull här, men egentligen är det ju precis det han är. Det är Guds ofattliga kärlek till världen som driver honom att svara på det sättet och inte välja den lätta vägen. Han står emot frestelsen, för han vet att han måste gå den här vägen för din skull. Det är vad Fadern vill, eftersom han älskar dig. I Apostlagärningarna kapitel 5, efter att Jesus har fullbordat allt detta som Messias måste göra och han har undervisat apostlarna om det, och de har fattat och han har sänt ut dem i världen för att vittna om honom, då hamnar Petrus och de andra apostlarna i en sån där situation, en sån prövningsstund, med frestelsen att välja den lätta vägen istället för den rätta vägen. Det är mäktiga människor där som vill förbjuda dem att förkunna evangeliet som Jesus har befallt dem att förkunna. Men då svarar de: man måste lyda Gud mer än människor. De orden låter kanske inte heller så kärleksfulla alla gånger. Och man kanske inte känner sig så kärleksfull om man skulle säga så. Men det Petrus minns här, det är ju att Jesus i sin kärlek till oss svarade på det sättet när han stod i sin prövningsstund. Fast det sen kostade honom allt att han svarade så. Så nu vill Petrus hålla sig på sin plats och följa efter Jesus och låta Guds kärlek nå ut i världen, även om det skulle kosta honom allt. Man måste lyda Gud mer än människor, för bara på det sättet kommer Guds ofattbara kärlek att kunna nå den här världen. Och det får vi också ta med oss då, tänker jag, från den här dagen. Att låta Guds kärlek till den här världen hålla oss upprätta i prövningens stund, så att vi följer Guds vilja och Guds väg framför alla människotankar som möter oss. Låt oss be. Kom helge ande, Herre Gud, giv lust att hålla dina bud. Vår köld, vår tröghet övervinn. O, kom i våra hjärtan in. Du helga kraft, dig beder vi. Gör viljan god, gör själen fri. Låt oss på livets väg få gå och till Guds ära sjunga så. Halleluja, halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, Sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi ska be tillsammans och vi börjar med att be för några barn som har blivit döpta. För Gabriel, Otto, Elsa och Amanda. Gud bevara dem i ditt förbund och välsigna dem nu och alltid. Så får vi också ta emot en påminnelse om vår dödlighet. Följande i vår församling har avlidit: Inger Eva Vivian Norder i en ålder av 84 år, 5 månader och 20 dagar. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst.
Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, var oss nådig.
Hjälp oss till det
här, för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen, i arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din hande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du henar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt tar vår bön. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandes och lydnadens väg, för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör den Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Låt oss nu alla beda så som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herrens frid vare med er. Lägga det som är bjudna till lammets måltid. Kom nu är allt till rätt.
Vi börjar med att sjunga 727 i psalmboken. Ät mitt bröd.
Mit Bröd, rik mit drick mitt vin. Tro på mig så ska du ej törsta.
Vi fortsätter i psalmboken med 778. I min Gud. Vi sjunger nummer 30 i sånghäftet.
Han drog mig upp ur fördärvets gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Vi fortsätter i sånghäftet med nummer 35. Vi sjunger 777 i psalmboken.
Han välsigna och bevara oss från nu och till evig tid. be. Barmhärtige Fader, låt ordet som utgår från din mun och delaktigheten i det enda offer som sonar världens synd styrka oss i kampen mot alla frestelser och ge oss del i din eviga seger genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever i en gudom från evighet till evighet. Amen. Välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid. I Herrens Jesus.